Ja, jättebra. Hej på er, jag heter Lars Damén, är chefredaktör för den här tidningen, Computer Sweden, som ni läser ordentligt 3 gånger i veckan, hoppas jag. Jag tänkte försöka vara moderator här under det här passet som är ungefär 1,5 timme nu. När vi kommer att prata om, precis som det står där, IT som valfråga 2006. Och till min hjälp så har jag 7 eminenta politiker här som ska försöka diskutera den här frågan tillsammans. Jag hoppas att ni är med och pratar om det här nu. Jag har en hel del frågor att ställa härifrån. De kommer säkert kunna diskutera med varandra, men det är också viktigt att ni tar möjligheten nu, va? Och också tar upp de frågor som ni tycker är viktiga. Så gör vi det så interaktivt som möjligt här, va? Vi kommer först till att börja med att låta dem prata lite fritt och ostört i, jag har sagt, 2-3 minuter här. Det är alltid livsfarligt att släppa en sån här mikrofon till politiker. Så att det är mycket möjligt att de håller kvar i den och sen pratar. Men 2-3 minuter var för att presentera sig själva. Berätta lite om hur de ser på den här frågan. Och sen går vi bordet runt på det sättet. Så jag tycker vi sätter igång där. Varsågod, Björn, du börjar.
Ja, tack. Jag heter Björn Hamilton. Jag är riksdagsledamot från Stockholms län och representerar Moderaterna. Och är då också ansvarig för de här IT-frågorna i trafikutskottet för mitt parti. Jag sitter också i PTS-styrelsen sedan 1 år tillbaka. De också handlar mycket av de här frågorna. Jag tycker att ska man diskutera IT och politik så ska man vara lite försiktig kanske. För mig är inte IT bara politik, utan IT är någonting som styrs mycket av de företag och den marknad så att säga, som vi har. Och vi politiker ska skapa ramarna och skapa förutsättningarna för att IT ska kunna utvecklas. Men vi ska inte tro att politiker löser IT-frågorna i Sverige egentligen, utan det gör naturligtvis de som hanterar frågorna i sina företag, kundernas krav och vad våra invånare vill ha och så vidare, så att man anpassar sig till det. Det är rätt intressant att se på Finland, som också är en stark IT, eller som är en stark IT-nation, som till exempel då anser att man ska kunna bygga ut bredband utan skattepengar. Här i Sverige har vi haft en helt annan inriktning. Mitt parti har ju hävdat att man skulle kunna göra det. Det är ett exempel på att man kan välja andra vägar än vad vi har gjort här i Sverige vad gäller IT-politiken. Det som är viktigt nu här, det är naturligtvis att skapa förutsättningar, och det är också att se till att IT kan användas på ett vettigt sätt. Man har ju talat om 24-timmarsmyndigheten, och den är också nämnd i den proposition som är lagd. Men då är det oerhört väsentligt, tycker jag, att man utgår ifrån oss medborgare, våra krav och våra förutsättningar så att säga, att använda IT, så att man hela tiden har ett kundperspektiv i utvecklingen av IT och möjligheterna med IT. Det är också viktigt att man ser till att näringslivet fungerar. För att fungera näringslivet så har IT större möjligheter att fungera. Och man måste också stödja forskning och utveckling, för att det är väl där staten och det offentliga kommer in mest i IT-frågorna, tror jag. Nämligen att se till att det finns resurser för en vettig forskning och utveckling inom den här sektorn. För det kräver ju oerhört mycket, och det krävs också för att Sverige ska vara ligga på framkant vad gäller IT. Vi gjorde väl det ett tag, och nu ifrågasätter man ju att vi gör det. Men det gjorde vi ju mycket på grund av att vi hade och fortfarande har mycket framstående företag i branschen i Sverige. Och vi måste då se till att det är intressant för människor att forska här, att man kan få viktiga forsknings- och utvecklingsuppdrag och på det sättet generera sig och stimulera en positiv IT-miljö. I det här ligger också att vi måste ha en lärarutbildning som fungerar inom IT-sektorn. Att lärarna i skolorna kan engagera sina elever och verkligen få dem att förstå IT så att de kan hantera IT. Och det tror jag kan vara eftersatt idag. Idag är det oftast kanske eleverna som går före lärarna i sådana här frågor. Det är också naturligtvis en statlig eller offentlig uppgift att se till att det är så. Så att satsning på näringslivet, satsning på forskning och utbildning, det är väl det som det offentliga kan stå till tjänst med. Att skapa ramarna för en vettig IT-utveckling och se till då att Sverige återintar den frontplats som vi tidigare åtminstone har haft i de här frågorna.
Bra, tack. Vi kan lämna det vidare. Det var alltså Björn Hamilton från Moderaterna. Nummer två där till vänster, Christer Wienberg från Folkpartiet.
Folkpartiet, ja. Och jag är också riksdagsledamot och företräder Skaraborg, eller Västergötlands östra som det heter nu för tiden. Och ja, en del av det Björn sa stämmer jag in i naturligtvis. Det handlar mycket om att möjliggöra från oss i det offentliga sidan, möjliggöra så att ni som jobbar med de här sakerna på ett bättre sätt kan jobba och på olika sätt se till att det händer saker i Sverige. Vi ska inte utföra, utan vi ska se till att det finns förutsättningar och möjligheter. Och bara det här med att använda datatekniken inom olika områden, så skolan är någonting som har pratats väldigt mycket om. Och skolan är ett viktigt område att satsa på. Skolan är ett viktigt område att se till att det finns utbildning både för IT naturligtvis, men också att använda IT som hjälpmedel och stöd i skolan för att vi ska få en bra framtid. Näringsliv, företagande, det handlar ju om att vi ska se till att företag kan leva, att företag på olika sätt har möjlighet att växa oaktat om det är IT-företag eller andra företag. Men det handlar ju också om hur företagen kan använda IT som medel, hjälpmedel i produktion och på annat sätt. Offentlig sidan på sin sida har ju stora möjligheter att i många delar också kunna gå före. Det kommer väl pratas en del, misstänker jag, om 24-timmars myndighet och andra saker här som på olika sätt ändå ger upphov till en del idéer och tankar för hur man sen ska kunna använda hjälpmedel på ett bra sätt. Demokrati är någonting som jag hoppas vi kommer in här om en stund på. Det finns också många andra områden och jag ska inte uppehålla mig vid några nu, utan det kommer sannolikt många frågor. Jag har jobbat med IT i många år och det jag hoppas att samtalen här idag kommer handla mycket om, det är hur vi använder IT och vi förbereder möjligheterna för att kunna använda IT på ett bra sätt snarare än att prata teknik och andra frågor. Mycket kort så.
Jättebra, tack så mycket. Det var alltså Christer Wienberg från Folkpartiet. Nästa man, Henrik Sjöholm. Det är han som inte har någon bild ni ser där uppe bakom på tavlan. Men så ser han ut i verkligheten.
Ja, tack. Henrik Sjöholm heter jag. Jobbar för Centerpartiet på riksdagskansliet. Och har sysslat hobbymässigt med IT under ganska lång tid. Jag har varit med och skrivit det som idag är vår IT-politik. Jag tänkte bara kort beröra tre saker så här i inledningen. Frågan om infrastruktur, det vill säga den här tråkiga delen med tekniken, offentliga tjänster och legal struktur. Det som enligt Centerpartiets uppfattning är statens tre viktigaste områden vad gäller IT. Det första, infrastrukturen, så har det än så länge som det antingen har börjat svajat lite hit och dit mellan en marknadsmässig utbyggnad och en statligt styrd utbyggnad med skattepengar. Men konsekvens egentligen av att det råder viss oklarhet om vad som gäller och kommer att gälla. Det är svårt att se vilka principer som varit vägledande för hur infrastruktur ska byggas. Och för Centerpartiets del har vi formulerat tre principer som vi menar borde vara vägledande för all infrastrukturpolitik på IT-sidan i Sverige. Det första är att det är dags att se till att vi får konkurrensneutralitet för de svenska näten. Det vill säga att man inte låser upp konsumenterna till en enda operatör. Och därmed skapar den vertikala integration som gör att jag som konsument förlorar min valfrihet. Det är att skapa förutsättningar för mångfald. Det andra, att infrastrukturen måste vara framtidssäker. Det vill säga att för många IT-företag så har man naturligtvis kortare investeringshorisont och man måste få igen pengar snabbt. Och då är det statens uppgift att fundera över hur skapar vi förutsättningar för en långsiktig utbyggnad av infrastrukturen. Och det tredje handlar om, för mig som centerpartist, självklart att det ska vara likvärdig tillgång till de här tjänsterna i hela landet. Därför att för mig är det här den moderna typen av utvecklingspolitik, att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka överallt snarare än att skicka bidrag hit och dit. Det här ledde en gång Centerpartiet till att kräva en heltäckande digital infrastruktur byggd på fiber. Och jag tycker fortfarande det är en ganska bra idé, men naturligtvis så är det inte realiserbart idag när utvecklingen gått så pass långt. Men det är hög tid för staten att ta det här samlade greppet, samla alla operatörer och aktörer på infrastrukturmarknaden för att enas om hur vi skapar en heltäckande infrastruktur med konkurrensneutralitet och likvärdighet i hela landet. Den andra delen handlar om offentliga tjänster. Där vi har hört 24 timmars myndigheter talas om i många år vid det här laget. Och det är inget fel på 24 timmars myndighet. Felet har ju varit viljan att driva igenom det. För att ta ett exempel, så är det fortfarande så att det varierar väldigt mellan myndigheter vilken typ av system man har. Det kan till och med vara svårt att få myndigheter att prata med varandra. Ett första steg mot en riktig 24-timmarsmyndighet skulle naturligtvis vara att staten tvingar de egna myndigheterna ha system som kan prata med varandra. Och jag inser att jag pratar för länge här om jag fortsätter. Jag bara ska avsluta då med att säga att den legala strukturen handlar i väldigt stor utsträckning om att fundera över hur fungerar konsumenträtten och hur fungerar avtalsrätten på nätet så att man vet vad som gäller. Och för att ta ett exempel som anknyter till det här med offentliga tjänster. Jag skulle skriva under min deklaration i våras med en digital signatur från Skattemyndigheten. Och det hade gått bra om jag bara hade accepterat att använda Internet Explorer som jag och många andra har valt bort av säkerhetsskäl. Men då säger Skattemyndigheten att enda sätt att få en digital signatur är att använda Internet Explorer för att söka den. Så för att få säkerhet i den digitala signaturen så måste jag använda en lösning som jag har valt bort därför att jag inte tyckte den var säker. Så ska naturligtvis inte staten driva de digitala frågorna.
Okej, tack så mycket. Henrik Sjöholm från Centerpartiet. Sen är det Johnny Gylling från Kristdemokraterna.
Tack så mycket. Jag tänkte inte beröra de konkreta frågorna här, för de återkommer vi ju till, utan vi fick i uppgift att prata lite grann om våra partiers visioner och så. Och vi har ju i mitt parti ingen stor erfarenhet av att byta partiledare direkt. Vi har ju haft samma i 31 år, Alf Svensson. Men nu har vi bytt, ja. Tack för den upplysningen, Monica. Jag tänkte jag skulle kolla om de hade upptäckt det, förstår du. Ja. Alf Svensson, han pratade väldigt mycket i sina tal om det här med att alla människor ska räknas. Han hade själv snappat upp det här på en internationellt möte, en talare som pratade om de små människorna i samhället, och så sa han everybody counts, och det här har Alf Svensson nötit in i oss medarbetare, så här, alla räknas, glöm aldrig de små människorna. Nu har vi bytt partiledare, som Monica informerade om. Han heter Göran Hägglund och han har skaffat sig en devis då som jag tycker är väldigt bra. Han säger så här att han vill vara med och skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Om man tänker lite djupare på det där, ingen hålls tillbaka. Vi ska alltså i Sverige uppmuntra dem som är kreativa, de som är innovatörer, de som är entreprenörer, och se till att de inte hålls tillbaka, va? Utan från staten och myndigheternas sida stötta de här människorna att komma fram med sina uppfinningar, sina tjänster som är till nytta för medborgarna. Och det här måste prägla skolan, det måste prägla familjerna och hela samhället. Samtidigt så ska vi också se till att inte lämna efter de som är svaga, de som drabbas av sjukdom, de som inte kan tala så högt för sin egen sak. Ett sådant samhälle vill jag vara med och jobba för. Och det är där jag menar man ska sätta in IT i sammanhanget. Internet och IT är ju egentligen inget annat än verktyg för oss. Vi kan göra vad vi vill med det. Vi kan använda det till väldigt goda saker, men tyvärr också till väldigt dåliga saker. Så internet, som jag ser det, har två sidor. Det är en väldigt bra sida som knyter samman oss människor, skapar tjänster, skapar möjligheter för företagsamhet, men är en väldigt negativ sida som vi alla drabbas av, vi som sitter framför datorn ofta. Jag behöver bara nämna spam, oönskad reklam, alltså. Det finns en massa skräp på internet som jag hoppas vi kommer in på senare. Vi måste hitta lösningar på att rensa ut. IT är till för människan och inte tvärtom. Det är min korta inledning. Tack.
Tack. Det var alltså Johnny Gylling från Kristdemokraterna. Så det är Monica Gren från Socialdemokraterna.
Tack. Oj, det märktes inte att jag ställde mig. Jag kanske lika bra att jag sitter då, eftersom jag är ju längre om jag sitter än om jag står. Jag kan sitta så här istället då. När Björn ställer sig upp så blir han så lång och reslig. Ja, vi ska ha en IT-politik som är för alla, även de korta och de långa. Nej, skämt åsido. Monica Gren heter jag och jag är från Skövde, alltså skaraborgare, sitter i trafikutskottet och är talesman för Socialdemokraterna då. Jag sitter också i Post- och telestyrelsen, som jag har varit aktuell idag med det senaste beslutet vi tog i fredags. Vi har ju lagt en proposition och jag hoppas att många av er har varit på det seminariet tidigare. Alltså vi socialdemokrater har tillsammans med samarbetspartierna lagt en proposition som heter Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Och vi menar ju med den rubriken att det är ett skifte, att vi ser det på ett annat sätt nu, att vi ska se till så att IT-samhället fungerar i alla områden, både alla politikområden men också i hela Sverige. Och vi är inte riktigt där än idag. Det finns fortfarande vita fläckar när det gäller de höga hastigheterna. Men vi tänker fortsätta med det. Om Centerpartiet tidigare haft sitt krav på att satsa och bygga ut med 80 miljarder i hela landet, vilket var en bra tanke i och för sig, men de fick ju inte sina högerallianskamrater med sig på det kravet, utan där var man då ganska oenig när det gällde de förslagen. Och vad man kunde enas om istället, det var ju att avskaffa hem-PC-reformen. Och det har vi inte gjort, utan vi har fortfarande kvar hem-PC-reformen eftersom vi tycker att det är en viktig satsning på efterfrågan för till exempel de företag som levererar datorer i hemmen. Vi tycker att det är bra att man satsar på hemmen och på individerna hemma, på barnen och så vidare. Vi vill också satsa på näringslivet. Förra året startades det 42 000 nya företag. Det har inte skapat så många nya företag på väldigt, väldigt länge. Så att det är en ökning. Och det ska vi vara glada för att det är så. Och att vi ska se till så att vi underlättar för småföretagen mer framöver. Det är vår ambition. Jag kan nämna att jag sa att jag kom från Skövde. Och det är faktiskt så att det finns många småföretag där och IT-företag som är avknoppade från högskolan. Men det finns också andra företag som till exempel Grönsaksboden i Skövde. Som är ett av de goda exemplen på hur det går med att utveckla sitt eget företag om man går över till e-fakturering till exempel. Det var så för Grönsaksboden att de fick krav på sig från sina leverantörer att om inte ni går över till e-fakturering så vill inte vi beställa från er och så vidare. Och så gjorde de det och nu har de utvecklats och fått en bra mycket bättre ekonomi och fler kunder på det sättet. Så att det är ett bra exempel. Men hur kan vi öka efterfrågan mer? Dels med att satsa på näringslivet men också på det med hem-PC-reformen. Men vi kan också se till så att den offentliga sektorn blir en bra efterfrågepart. Och då gäller det alla områden. Skolan har nämnts, men jag vill också lyfta upp vården. Vården är nog det stora nästa reformskifte, tror jag, för just IT-frågorna. Att vi i våra hem ska kunna bli omhändertagna eller bevakade eller ha en kontakt med sjukvården på ett helt annat sätt än vad vi haft tidigare. Och det kan ju vi känna som, vi som är äldre anhöriga kan känna det som en trygghet. Men de som är sjuka och som hellre vill vårdas hemma ska också kunna göra det i framtiden. Och där kan ju offentliga sektorn bli en stor... Se till så att vi får igång efterfrågan på många företag där offentliga sektorn då köper alla de både tjänster men också det själva IT-hårdvaran så att säga. Ja, så det är några exempel. Jag kan väl nämna också lite om det här med infrastrukturen. Att vi har faktiskt en, och det vet ju ni som sitter här, att vi under många år då har satsat på att se till så att vi gör utbyggnaden tillsammans med näringslivet. Alltså att vi inte helt och hållet litar på när näringslivet säger att vi ska bygga ut hela landet. Det är bra. Låt dem göra det så gott de kan. Men det är också så att näringslivet säger stopp ibland, att här vill inte vi bygga för här ger inga pengar. Och då ska kommuner tillsammans med staten se till så att man bygger i de delarna av landet. Och det är vad vår politik har varit och vi tänker fortsätta med det. Tack!
Okej, tack. Det var alltså Monica Gren från Socialdemokraterna. Sen är det Claes Roxbergh från Miljöpartiet.
Ja, jag är invald från Göteborg. Det är min valkrets. Jag är ordförande i trafikutskottet. Jag tänkte ta upp ett par punkter när det gäller informationspolitiken. Det finns ju mycket att säga i ämnet annars, men för oss är det viktigt att det finns en öppenhet. Det finns möjligheter för alla. Och det är ju så att till skillnad mot de ändliga resurserna, naturresurserna som är begränsade, så finns ju då i det här, inom det här området inga begränsningar. Utan vi kan genom en vettig informationspolitik se till att här finns möjligheter för alla. Och om vi ser till så att användarna har möjligheter att finnas med och att detta utvecklas för användarna. Och att vi har en fri infrastruktur där informationsflödena inte är kontrollerade centralt. Så har alla möjlighet till samma kommunikation. Och vi kan också få medborgarna att följa med i den politiska processen på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat för. Och vi vill att alla myndigheter deltar i den här processen. Då går i spetsen och lägger ut all information så att all information finns tillgänglig för medborgarna. Och att de kan spela den roll de ska spela i det demokratiska samhället. Och det finns en massa människor som inte har kunnat tillgodose detta hittills. Vi har skapat en digital klyfta. Och där är den riktigt svåra uppgiften för oss att få med alla människor på detta. Att se till att det utvecklas system som är billiga och som når alla. Så att alla har möjlighet att delta med sina demokratiska rättigheter i den demokratiska process som vi faktiskt kan få i det här mediet. Och vi vill då att staten också ska ta initiativ i de här frågorna och se till att vi får fram billiga lösningar som alla kan nyttja. Och det är också så idag att många myndigheter tar betalt för att lägga ut sin information. Det kan vara information som insamlar med skattemedel. Vi tar för givet att den informationen, den ska ligga ute tillgängligt för alla att användas utan att man ska betala för den. Den är redan finansierad med våra skattemedel och vi ska inte betala den en gång till. Utan den ska finnas där som bas för tjänster och utveckling. Sen finns det en fråga som redan berördes här. Och det är när informationen stängs inne. Därför att man måste ha en viss programvara för att använda den här informationen. Vi tar för givet att all sån här information ska finnas i form av öppen standard. Den får från det offentliga inte vara inlåst på något sätt. Det ska inte vara så att man ska ha ett speciellt program som ska köpas eller någonting för att nå den här programvaran. Utan den ska ligga ute, tillgänglig för alla, automatiskt. Och användningen av de här slutna standarden leder ju också till monopolställningar som vi måste motarbeta. Och där måste den offentliga sektorn gå i spetsen för att skapa den här öppenheten som vi vill ha i det nya informationssamhället. Och det är också rimligt att kräva i de upphandlingar som görs att det görs med öppna standarder. Så att vi har åtskilligt att göra i den här processen för att skapa ett informationssamhälle för alla.
Okej, tack. Claes Roxberg från Miljöpartiet. Och sist, längst till höger, nu brusar du mycket framme. Är det micken eller... Hålla försiktigt i den. Det är alltså Karin Thorborg sist från vänstern. Varsågod.
Först nu. Ja, Karin Thorborg heter jag. Och jag är väldigt ny i de här frågorna. Och jag är absolut inte tekniker. Och jag måste säga att jag fick min första dator i samband med hem-PC-reformen. Men jag blir i alla fall utskickad från vårt parti när vi ska tala om sådana här frågor. Vi hade blivit lovade 4 till 5 minuter för att hålla det inledningsanförandet. Så jag ska försöka begränsa mig till de här 2 som du minskade ner det till nu. Men för ursäkta om jag håller mig lite längre, för jag hade faktiskt skrivit ett tal på 4 minuter. IT som valfråga skulle det här handla om. Och jag tror uppriktigt inte att IT kommer att bli en valfråga. Det blir inte den stora frågan som kommer att diskuteras i valstugorna eller i debatterna inför valet. Och överhuvudtaget så tycker jag att det diskuteras IT väldigt lite i media. Jo, IT förs i tekniktidningarna, men det är ingen folklig debatt kring de här frågorna. Och jag vet inte om man ska tolka det. Det är kanske positivt att IT är någonting så självklart så att man inte behöver diskutera. Så att det ska vara så vanligt. Men tyvärr är det inte som så. IT, alla har inte tillgång till den här informationstekniken, och det är en av de stora frågorna som jag tycker att vi ska lyfta fram i debatten. Vi är ju på väg in i ett nytt digitalt livsstilsmönster, och den här utvecklingen har gått väldigt, väldigt fort. Och staten har gjort en hel del för att se till att alla blir delaktiga i hem-PC-reformen och med statliga bredbandssatsningarna. Men det räcker inte. Det finns fortfarande människor som inte har tillgång till den här tekniken. Och det kan vara brist på infrastruktur, men det är också andra saker som gör att inte alla är med på tåget, så att säga. Och det är den här digitala klyftan som har nämnts av andra som jag också skulle vilja lyfta fram. Därför att den är på väg att vidga, eller vad ska jag säga, göra att vi får ett A- eller B-lag här i Sverige. Och den största klyftan, det finns mellan, inte där tillgången, utan att använda sig utav IT-tekniken. Och det finns ungefär en tredjedel befolkningen som varken vill eller kan av olika anledningar inte tillgodogöra sig de här tjänsterna som vi får i e-samhället. Och här finns då stor grupp av befolkning som pensionärer, arbetslösa, funktionshindrade och de som är korttidsutbildade och så vidare. De här internettillgången står i direkt relation till inkomst och utbildningsnivå. Men det är alltså det här att kunna tillgodogöra sig tjänsterna som jag tycker är väldigt viktigt vi måste diskutera. Det måste i framtiden bli lika självklart och enkelt att använda sig av tekniken som att ringa ett samtal eller att sätta på tvn. Och för många är det här en teknikfråga. Det är de som är inne i systemet, de klarar av det väldigt bra, men för många är det här så väldigt svårt så att man klarar helt enkelt inte av det. Alltså tekniken blir ett hinder för att man ska tillgodogöra sig de här tjänsterna. Och då måste alltså alla de här e-tjänsterna i fortsättningen utformas så enkelt och med så bra kvalitet så att alla ska kunna ha tillgång till dem. Sen är det också som så att vi måste också diskutera att det måste finnas ett alternativ för de som inte vill eller kan. Som inte kan sitta, vill eller kan sitta hemma vid sin dator och beställa biljetter eller betala sina räkningar och sånt där. Det måste finnas ett alternativ för den delen av befolkningen som inte har tillgång till den här tekniken. Den andra frågan som jag skulle lyfta fram i val, förutom den här digitala klyftan då, så är det säkerheten och den personliga integriteten. För ju mer digitaliserade vi blir och samhället blir, desto större faror utsätts vi för. Och om man kallar det för buset med IT-tekniken på internet har ökat. Och det är väldigt viktigt att vi lyfter fram hur barn och ungdomar drabbas. De är ju väldigt speciellt sårbara då med den här tekniken när det gäller reklam och så vidare. Och ungdomar och barn ser inte farorna med då att lämna ut både bild på sig själva och personnummer. Och detsamma då gäller barn. Pornografin som lätt sprids med tekniken och som vi måste sätta stopp för. Och sen är det här hur säkerhetsfrågorna, hur säker är jag med mina pengar? Hur säker är jag så att inte det jag gör med internettekniken sätter fotspår där så att jag kan bli spårad och så vidare? Det är jätteviktigt att vi diskuterar de här frågorna. Så digitala klyftan och säkerhets- och integritetsfrågorna tycker jag är viktiga frågor att diskutera i valet.
Tack, jättebra. Då har vi fått lyssna på alla sju här. När vi nu går vidare och försöker få lite mer interaktivt här så får ni jättegärna vifta med handen eller avbryta oss framme. Men jag tänkte ändå börja med den frågan som står överst här. IT som valfråga. Det är ju så precis som har sagts här i panelen att det här är ju ingen viktig fråga just nu. Den syns ingenstans mer i de här sammanhangen. Vi gjorde så att vi skickade ut en liten enkät i förra veckan till våra läsare och frågade lite grann om olika saker. Jag kommer återkomma till det. Vi fick svar från ungefär 200 personer. Som tyckte till om några saker. Och en sak som vi frågade dem om, det var just det här. Är du orolig att IT-frågorna försvinner i valrörelsen? Och 75% sa ja. 75% av de som svarar på den här enkäten är oroliga att IT-frågorna försvinner i valrörelsen. Jag vill höra er syn på det här. Varför är inte IT viktigt längre? Någon som vågar ta den bollen? Ja? Då får vi skicka micken snabbt här om vi ska.
Jag är mer intresserad av hur du tolkar så att säga svaret på den frågan du har ställt, eftersom frågan är väldigt öppen och väldigt svår att tolka som den ser ut, tycker jag. IT, jag kan hålla med Karin att IT kanske inte är den stora valfrågan, om man nu menar vårdfrågor och socialförsäkring och mycket annat som ju kommer arbetstillfällen som kommer bli heta, så är inte IT kanske den största valfrågan på något sätt. Jag kan också känna en oro naturligtvis att man försummar en del av sakerna. Och diskussionen vi kommer ha här om en stund kanske till viss del också kommer att behandla den proposition som ligger. Och där kan vi ha, har vi ju lite olika synpunkter hur man har klarat av att sitt uppdrag naturligtvis. Och där kan vi finna en oro över att det inte finns tillräckligt mycket konkreta förslag. Ja. Men ja.
Alla har viftat där. Henrik var först.
Jaha, tack. Nej, det är väl bara att hålla med om att det känns ju inte som det kommer bli den största frågan. Möjligen så kommer vården till exempel att övertrumfa den. Men det är uppenbarligen en ganska viktig frågesak. Jag tror det finns två problem i det här. Det ena är att politiker som jag möter är ganska dåliga på teknik, så det gör att man slår ifrån sig för man blir rädd för att diskutera frågan. Och det andra, om jag ska lägga tillbaka bollen då hos dina läsare, det är att folk som håller på med IT allt för ofta, de möter ganska dåliga på politik.
Men om man, vänta, ni ska få prata om det. Man säger så här att ni säger vård och mot IT, men är det inte så att IT ska vara lösningen för att göra en bättre vård? Hänger inte de här sakerna ihop? Och det är det som ligger i grunden till att många tycker att ni borde vara bättre på att lyfta upp IT-frågorna, för de som är möjligt att skapa nya värden och nya möjligheter inom till exempel vården. Monica?
Jag tänkte just säga det, att IT kommer ju in i alla andra frågor, kommer in i företagsamheter, kommer in i skolan, kommer in i vården, kommer in i 24-timmarsmyndigheten, kommer in i alla andra områden. Och när vi ifrån trafikutskottet har frågan IT, då blir det mest infrastrukturen. Men egentligen så har alla utskott i riksdagen hand om IT-frågorna, för det kommer in på alla områden. Och sen är det väl alltså lite grann som antyddes här, att om det nu är 200 av Computer Swedens läsare som är oroliga för att det inte blir en IT-fråga, eller inte en valfråga, så kan man väl ta det med en liten nypa salt. Men å andra sidan så får man väl vända på det och säga, det är upp till oss. Det är vi som får lyfta in den då och tala om att hur viktig IT är för vården till exempel. Att ska vi klara vården i framtiden med de stora utmaningarna vi har med allt fler som blir äldre och äldre, då måste IT-frågorna hänga med och då måste vi se till så att det finns förutsättningar för det.
Men jag kan säga så här, att det är inte 200 personer, utan det är snarare så att 75% av de som är här idag, jag är övertygad om att skulle vi ställa samma fråga med de 650 personerna som är här idag, skulle man ha precis samma åsikt. Ni kan gå ut på nätet var som helst och titta när den här typen av diskussioner förs, att det finns en jättestor kritik mot det ni håller på med från hela teknikvärlden. Så det är ingenting ni kan sopa under mattan, utan det finns ju det att ni inte använder de möjligheter som tekniken ger. Vi ska se, det var, ja, tar du först, Johnny.
Jag tror att vi är ganska eniga här framme i den här, just på den här frågan, för att det som regeringen har skrivit nu som rubrik på sin proposition, det har ju vi i oppositionen sagt att det är väldigt bra skrivet, men det är också kanske det bästa de har gjort med den här propositionen. Vi är ganska kritiska till innehållet då. Men rubriken är bra. Alltså vi ska gå från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Så att jag tror att vi kommer att tona ner mer och mer det här med IT som valfråga, utan istället lyfta upp enskilda områden som till exempel sjukvården, skolan, trafik, säkerhet och annat, va, där man kan tillämpa IT. Så varför ska vi hålla fast vid just det här begreppet IT som valfråga? Jag tycker inte det.
Men på vilket sätt, håll kvar det då. På vilket sätt skulle du vilja att det kom in då? Om du kan, ni är kritiska mot proppen som har varit, det vet vi. Kan du föra lite vidare?
Ja, en sak som vi är tydligt kritiska mot det är att regeringen, vi tycker att regeringen är för svaga och för långsamma i att utveckla tjänster åt medborgarna. Att ge uppdrag till myndigheterna att vara mycket mer offensiva för att släppa in medborgarna i sina system. Det här med 24-timmarsmyndigheten är jättebra idé, men det går alldeles för långsamt. Det finns goda exempel hos myndigheter, men man skulle kunna kommit mycket längre för medborgarna om regeringen hade varit mer pådrivande.
På vilket sätt ska regeringen vara mer pådrivande då?
Ja, från mitt parti har vi föreslagit att man ska ha ett tydligt ledarskap, till exempel som i England, när man har haft bara för det så försvann namnet, men Monica kan ju allt som kan hjälpa med.
De har just gått ifrån sitt system.
Ja, men jag sa att vi har haft det förslaget. Tiden i en voj, tack så mycket. Åtminstone göra någonting som är tydligt, va? Skriva in i regleringsbrev till myndigheterna. Nu gick omgången för mig här. Jaha, okej. Okay. Att vara mycket, mycket mer tydlig och konkret. Va?
Ett problem här som man alltid hör när man pratar med någon som håller på att titta på det här från IT-politiska strategigruppen eller de som jobbar med det, det är att hela konstruktionen i Sverige gör idag. Att det är ganska svårt att gå in och styra och få någonting att hända där ute. Så det vill jag gärna höra från er i allianser där. Hur ska ni ändra det? Är det en ny myndighet som ska till? Eller ska ni styra? Nej, låt alliansen svara. Någon måste ta den. Hur ska ni genomföra det här?
Ja, men om vi tar den här frågan om att få myndighetens datasystem börja snacka med varandra, så har ju statskontoret jobbat väldigt hårt med det. Och i det här fallet är det inte en fråga om att gå in och styra myndigheter genom ministerstyr, utan kort och gott tala om i regleringsbreven att nu genomför ni detta, punkt.
Varför gör ni inte det då, ni som sitter där borta till vänster?
Ja, men alla som har varit inblandade i det här med att hur man ska klara av den här 24 timmar som är myndigheten vet ju att det har varit oerhört svårt och komplicerat med att få faktiskt myndigheter att prata med varandra. Och det, jag är först att vara väldigt otålig, och jag kommer ni på någon bra idé som vi kan genomföra, så kan vi göra det. För att det har varit väldigt långsamt, och vi är visserligen stolta över det vi har uppnått hittills, men inte helt nöjda eftersom det har gått alldeles för långsamt, och det känns inte bra. Men om det räcker med att skriva in i regleringsbrev, då ska vi göra det redan till i januari.
Det var Björn där borta först. Vi får ta...
Alltså, jag tycker det är ett miss, alltså, att det är fel att säga att IT-frågan är inte viktig om den inte tas upp i valrörelsen. Det är ju inte så att alla frågor som inte tas upp i valrörelsen är inte viktiga. Vi har ju oerhört mycket viktiga frågor i Sverige som inte har den karaktären så att de tas upp i en valrörelse. Jag skulle säga att IT-frågan är nog en sån. För att IT-frågan är på något sätt, om man benämner den som IT-frågan, så är det en teknisk fråga. Och tekniska frågor är aldrig någonting som politiker har, eller har politiker svårt att hantera i en valrörelse. Och även gemene man tror jag har det också. För att det är ju ni som sitter här som kan den här tekniken. Men går man ut på torg i Trosa så är det kanske inte så många som just kan greppa det. Så att IT är jätteviktigt för oss som sysslar med det. Men för andra människor så är det ett hjälpmedel för att nå andra saker. Och där tycker jag, vi har varit inne på det flera här, att det är snarare att vården är viktig som man har nämnt, Monica har nämnt här till exempel. Och andra frågor där IT är ett mycket viktigt hjälpmedel. Och jag tycker ändå att IT-utvecklingen har varit dramatisk. Inte bara i Sverige utan i världen på något sätt. Alltså bara för några år sedan hade man, ja, man visste vad IT var, va? Men det har ju gått oerhört fort. Va? Sen har väl den statliga satsningen, så att säga, den statliga inblandningen inte varit så dramatisk. Man har alltså inte inom statsverket på något sätt utnyttjat den här tekniken. Och där kan kanske vi politiker bidra. Men det är ju näringslivet, det är ju Ericsson och alla duktiga tekniker i det här landet som på något sätt har drivit IT-utvecklingen och sen har skapat behov av tjänster inom den här sektorn. Det är ju det som driver fram det, inte så mycket vad vi bestämmer i riksdagen egentligen, tror jag. Även om man i vissa nischer kanske det är viktigt att vi tar beslut i riksdagen också. Men det är inte min uppfattning för att det är en icke-fråga bara för att det inte tas upp.
Men håll kvar micken, du ska få svara på den här frågan vi var inne på här också. Hur genomför vi det? Vi hör ju nu alla goda idéer och intentioner och alla här vill ju jätteväl. Va? Det är en massa bra idéer om hur IT kan göra oss alla lyckligare och bättre i Sverige. Men frågan nu är ändå, hur gör vi det? Har du någon idé om hur vi samordnar, hur vi får myndigheter att verka tillsammans, kommuner, landsting och så vidare?
Ja, men samordna. Ja, det är klart att staten måste se till att IT fungerar inom de statliga myndigheterna och att man öppnar upp för ett vettigt sätt att använda IT. Att gemene man, att man gör system, utvecklar system så att gemene man förstår att använda det här. Och även kommunerna, för det är ju en stor användning för IT. Söka byggnads, ja, allt möjligt sånt där som man kan göra på IT. Ja. Men det måste då vara enkelt och begripligt, och det är det nog inte riktigt idag. Och det gäller ju då att de här myndigheterna hugger tag i det. Då kan man säkert dirigera från statskontoret. Men det viktiga för mig är det ännu viktigare ju att näringslivet fungerar. Att forskning och utveckling fungerar. För det är det som gör att vi ligger på framkant i IT-utvecklingen, eller om vi ska bibehålla.
Vi kommer tillbaka till den punkten.
Det måste vi satsa på.
Yes, men jag tänkte ändå hålla kvar lite grann med det här. För när vi pratar med dem som jobbar mycket med det här, så är alla väldigt överens om att ett jättestort problem är just samordning. Att jobba tillsammans mellan de här olika stuprören som finns där. Vi kan ta som exempel inom vården, där det varje landsting eller varje sjukhus eller varje avdelning till och med historiskt sett har kunnat bestämma jättemycket själva. Och det finns väldigt lite av synergier däremellan. Samma sak mellan kommuner och skolor och så vidare, va? Och där är många som efterlyser att det behövs lite hårdare tag uppifrån, att det måste styras. När det gäller IT-frågor så kan man inte ha 100 blommor som ska blomma, utan det måste centraliseras mer. Vad har ni för synpunkter där? Alliansen först.
Jag tänkte börja med att fråga hur du fördelar ordet, för jag har viftat två gånger ja, förut
och fått
nickar av dig. Så jag bara undrar, för jag hade kommentar på förra frågan, men okej. Okay. Jag är rätt intresserad av vad de har för frågor härifrån sen. Men rent konkret, om man pratar om vårdfrågorna, så är det ju riktigt som du säger att man bör i vissa delar ha hårdare styrning. Men det handlar ju mer om begrepp och termer, om standards av olika slag, hur man ska kunna utbyta information. För att säga att vi ska ha ett system per landsting eller ett system i Sverige för att hantera patientadministrativa system eller journaler, det tror jag absolut inte på. Det tror jag inte någon här heller tycker. Utan det handlar väl mer om att man ska kunna prata mellan systemen. På samma sätt som vi med vägar och annat bestämmer trafikregler, vad det ska vara för standard på vägarna och hur polismans signaler ser ut etc. Sen får vi låta det vara Volvo och Saab och många andra bilar som kör olika storlekar och olika hastighet. Men vi har gemensamma begrepp och standard. Det tror jag är det viktigaste. Och där kan jag tycka att vi ska peka lite mer med hela handen i vissa delar. Absolut.
Då är det Claes.
Ja, alltså den första frågan här, alltså hur ska man kunna lösa samordning? Och då menar vi, det är fullständigt självklart att vi ska arbeta med öppna standards. Och om vi gör det, då underlättar vi kommunikationen mellan systemen. Alltså vi kan inte inbilla oss att vi kan be alla sätta igång och byta system för att alla ska ha samma system. Utan det vi måste göra är att se till att alla kan prata med varandra. Och första steget är öppna system. Och det är det första som behöver genomföras, att offentliga sektorn upphandlar endast öppna system. Då har vi löst en hel del av det här problemet. Sen tror jag när det gäller IT-politiken som sådan, så tror jag man ska komma ihåg att IT är ett medel. Och ibland så blir ett medel en stor politisk diskussion. Men oftast, och det är det vi bör syssla med, inte medlen utan målen. Och problemet kan ju möjligtvis uppstå när saker och ting blir möjliga genom vad så att säga, IT-frågorna och IT-politiken, som kanske inte politiker i allmänhet vet att de är möjliga. Då har vi ett problem. Men annars, vilken typ av medel vi ska använda för att lösa ett givet problem, det kanske aldrig kommer att bli annat än undantagsvis en stor politisk fråga. Möjligtvis om det möter motstånd från någon väljargrupp eller så. Sen måste man ju fundera på vad ska statens roll egentligen vara? Och då tror jag att staten ska absolut inte ge sig in i detta och försöka begränsa och samordna för mycket. Utan här är det väldigt viktigt också att vi har en fri utveckling. Att vi har en utveckling där vi kan gå i spetsen. Men statens uppgift, den är ju framförallt att se till att den offentliga sektorn hänger med och ligger i framkant och skapar den här öppna informationen som kan vara drivkraft för utveckling av nya system. Och att staten följer efter med att skapa de legala strukturer som behövs. Det är statens uppgift. Och sen naturligtvis den frågan som vi kanske diskuterade väldigt mycket för ett antal år sedan, nämligen infrastrukturen. Där får ju staten också se till att ta ett ansvar för att infrastrukturen byggs, där det inte byggs ut på kommersiella villkor, att vi ordnar så att den byggs ut så vi får en vettig infrastruktur utöver landet. Men alltså, det finns också då ett ansvar också för alla aktörer som finns på marknaden att arbeta vidare.
Okej, okay, Karin?
Ja, att få med det här som en valfråga och att man får upp debatten till en rimlig nivå. Det har att göra med det som jag sa här tidigare om den här digitala klyftan som håller på att växa fram. Därför att de som är inne i de här frågorna, de klarar av det här, de diskuterar det här. Men de som kanske har största anledningen att och har, skulle kunna kräva att de kommer med det här, de har ingen aning om det här. De har inte nåtts av den här debatten. Det måste alltså finnas ett tryck underifrån så att gemene man på något vis vet vad som behövs, vad de saknar helt enkelt. För de, har de inte varit inne i de här så vet de knappt vad vi pratar om när vi talar om e-tjänster eller någonting annat. Och jag menar att vi måste använda andra media, för de möjligheter som IT-tekniken ger, den når ju inte till de som inte använder sig av den, som inte har tillgång till den. Och vi måste försöka på något vis skapa den här debatten, och då får man använda sig av andra medier. Man kan använda radio, tv, utbildningsradion, folkbildning och allting vad som krävs för att få människor att överhuvudtaget intressera sig för de här frågorna. Och sen vill jag stödja Claes när vi pratar om det här med de här samordningen av de här tjänsterna som myndigheterna, att myndigheter lägger ut information, att det måste vara öppna standarder. Det är, tycker vi, en självklarhet för att man ska kunna fortsätta då. Men jag menar att vi måste alltså arbeta på alla nivåer. Och framförallt att få med alla människor i Sverige. För att det är för deras skull också som vi finns här. Och det är en stor del av Sveriges befolkning som fortfarande är utanför. Och där kanske vi kunde göra någonting med andra medier.
Vi återkommer till det alldeles strax. Jag tänkte bara släppa in publiken lite grann. Vi har en fråga därifrån först. Varsågod. Nej, du, prata högt så hörs det.
En första kommentar är att jag skulle behöva titta lite mer på vårt system. Det är ju inte självklart att det är bäst i fall. Men det tar jag inte rätt att säga. För några år sedan hade jag förmånat tillsammans med kollegor detta kanuler i uppfattning. Och just i IT-frågorna och det bostad kanuler som blir begrupp. Och genom att sida har vi inte bara pengar att stöda. Vi har till ordet, ordet man. Ja, det låter bra så här. Kan ni hoppas på att du kommer tala mer om IT-frågor som program? Ja, det är nog viktigt att vi gör sig en kanuler i det. Inte regleringsbreven är en möjlighet att försöka få in text i regleringsbreven och bland en myndighet att använda att hur man ska arbeta med IT-frågor. Ja, det är inte så dum idé, säger kanuler. Detta var 3-4 år sedan. Det har inte kommit som regleringsbrev, kanuler har inte sagt någonting om detta. Kan ni hoppas på att våra konkreta höger här i kontexten kan vi ta till att det kommer med nu och att det blir mer ord av detta? Vad fråga två är, kommunerna är ett speciellt problem. Därför att den svenska grundlagen gör att man kan inte styra kommunerna. Det är inte helt anledning för den frågan.
Först har vi första frågan då. Monica, du får nog svara på den.
Ja, jag styr inte över Pernuder. Men däremot så har vi partikongress. Ja, men jag tar jättegärna med det alltså och tar med det omedelbart till mina partikompisar. Dessutom har vi kongress i nästa vecka i Malmö där en av frågorna blir just infrastrukturen och IT-frågan i vården och IT i skolan och på olika sätt om hur vi ska få in IT på alla andra områden och hur utbyggnaden ska gå där vi har de vita fläckarna. Så att vi kommer att diskutera det i Malmö i nästa vecka. Och jag är medveten om att det inte har gått så fort som vi hade tänkt oss från början. Och det är ju så med mycket av saker och ting att man sätter upp visioner, man har mål. Och sen så jobbar man i den riktningen och så går det lite olika fort i olika år. Men nu till exempel så återinför vi ju bredbandspengarna till kommunerna. Så att de kan fortsätta med sin utbyggnad där man har väntat på de pengarna. De fick ju frysa inne ett tag där, men nu får de tillbaka det. Så det är en sån här konkret i alla fall. Och sen ska vi då diskutera nästa vecka. Och om det är så att det är mer ord som behövs så kan vi prata betydligt mycket mer om IT. Det håller jag med om.
Jag tolkar det som att du kommer ta upp det här nere i Malmö då med Pernuder.
Ja, alltså Pernuder kommer nog inte vara just i den i det området. Det är jag inte säker på. Men han kommer ju lyssna som åhörare på alla, ja, som alla andra i kongressen då, eftersom vi är samlade hela socialdemokratiska Sverige där då.
Jättebra. Det var Henrik nu först som ville ha en kommentar. Så det är flera som har viftat, men vi tar Henrik först.
Ja, apropå regleringsbreven så det är ju välkommet att vi nu får löftet för att det här har vi haft i våra riksdagsmotioner i 3 eller 4 år. Men det är ju välkommet och jag lovar inte kritisera Socialdemokraterna när ni genomför det. Vad gäller kommunerna så skulle det inte falla mig in att diktera för kommunerna vilken typ av datasystem de ska använda, hur de ska kommunicera med andra. Jag tror i det här fallet på exemplets makt. Om man tvingar fram det här i statlig sektor så kommer det bli väldigt attraktivt för kommuner att ansluta sig. Och ingen medborgare kommer i slutändan acceptera att en kommun ställer sig utanför det informationsutbyte som finns i övriga landet. Så börja med staten, det som är naturligt att vi som jobbar i rikspolitiken har kontroll över och det som är vårt ansvar. Så kommer mycket att hända, inte av sig självt, men på grund av att människor faktiskt vill vara med.
Någon som har någon mer kommentar om det i panelen om kommunerna? Björn först.
Jag har ju varit kommunalråd i 11 år. Och jag tycker att kommunerna är mycket duktiga på det här än vad staten är idag i alla fall. Och det pågår en stark utveckling av de kommunerna. Men kommunerna är ju väldigt beroende av vad folk vill ha. Man lever alltså i symbios med sina väljare på ett helt annat sätt. Och det är nog så också att människor har, man har inte de här riktigt enkla systemlösningar som gör att våra kommuninvånare kan hantera den här problematiken. Och där behövs det insatser. Men man ställer krav från kommuninvånare och många kommuner har kommit väldigt långt på det här skulle jag säga. Så jag är inte så bekymrad över kommunerna egentligen. Det är kanske mer pappa staten som är svårare i sådana här sammanhang.
Vi har fler frågor från publiken. Vi tar där. Varsågod.
Johan Martinberg, jag jobbar på Post- och telestyrelsen. Det har ju då framhållits här att det här är inte politiska propositionen. Den innehåller ganska många sidor, inte så skarpa förslag. Det går in i nästan alla samhällssektorer och olika ting har allrättat att det här berör nästan alla riksdagens utskott. Så då står det väl en intressant fråga, hur tänker ni behandla den här propositionen? Blir det ett letigt problem för trafikutskottet att få ihop det här? Vad finns det för tidsplan? På sånt sätt att den väcker en IT-standard.
Okej, Monica tog mycket först, men kan ni... Vad bra, då. Claes?
Ja, alltså vårt naturliga sätt att hantera detta i riksdagen är att vi remitterar ju propositionen då till de utskotten som är berörda. Huruvida vi kommer att remittera detta till alla utskott, det får väl framtiden visa, det tror jag knappast, men till ett antal utskott tror jag det är lämpligt att remittera detta, och så yttrar sig de utskotten av detta och så får vi tillbaka det.
Tidsplanen var frågan också, hur långt tid tar det här?
Tidsplanen har vi, nu har jag det inte i huvudet, men
jo, vi kommer att behandla det under hela november månad kommer utskottet att behandla det, och sen kommer vi ta debatten och beslutet i januari, då kommer det att börja gälla.
Fråga därifrån, varsågod. Mm. Hur skapar vi möjligheterna för alla entreprenörer? Christer viftar först här. Varsågod.
Ja, alltså om jag börjar, du ställer ju ett antal frågor här, och det viktiga om jag börjar från början, just det med sysselsättningsbiten, så har vi ju sagt att sysselsättning som sådan kommer ju vara en väldigt viktig valfråga med all sannolikhet. Där är IT naturligtvis en delmängd av lösningen, IT-företag, IT-stöd till företag etc. etc. Men man kan inte vända på det, tycker jag, och säga att IT-frågan är den viktigaste, därför skapar man sysselsättning, utan i sysselsättning som är frågan, IT kan vara ett av många möjliga lösningar. Det du efterfrågade, som jag, två saker som jag tycker var viktiga. Det ena handlar om att vi ska ju få diskutera tjänster och tjänsteutbud och andra sådana saker, för att det i sin tur driver ju naturligtvis teknikutveckling och i sin tur driver möjligheten till sysselsättning både för teknikföretag och för tjänsteföretagen. För att man köper ju inte någonting förrän man har någonting som man kan titta på eller göra med, eller vad det nu är för någonting man ska göra. Det finns ju i spelbranschen och i telefoner och allt möjligt sånt där som i sin tur man vill ha tjänster, och det lockar folk till att köpa, och då kan man leverera mer. Sen pratar de om det här med företagen på olika sätt, och jag tror att överhuvudtaget så är det företagsklimat, det är ju en av de frågorna som vi pratar en hel del om i Sverige idag, där vi är rätt så eniga om att vi måste göra saker för att få ett bättre näringsklimat och bättre näringslivs, för bättre möjligheter för näringslivet. Sen har vi lite olika lösningar och tankar om hur man gör, men det är väldigt viktigt, och det gäller ju inte bara IT-företag utan det gäller alla företag. Så skapar man ett bättre klimat för entreprenörer, för små och medelstora företag och även stora företag, så gynnar det ju naturligtvis de företag som också sysslar med IT. Och därmed så är det ju den frågan som är den viktiga, inte IT som sådan, den delmängd av lösningen.
Monica kort och sen Claes.
Ja, men jag tror att vi kan stöd, för det är oerhört viktigt med såna här entreprenörer och såna här som kan komma på massa olika saker, och där vi faktiskt behöver olika tjänster och se till så vi kan exportera det. Och det gäller att se till så att vi har ett gott företagsklimat och se till så att vi stöder de här små, kanske i såna här kuvöser som det är väldigt vanligt nu runt omkring högskolor, eller att vi ser till så att man kan ha en högskoleutbildad person bredvid sig i sitt lilla företag, för idag många vågar inte anställa, men man kanske vågar ha någon som går på prov bredvid sig. Den möjligheten kommer vi att genomföra från 1 januari. Vi kommer också att se till så att småföretagen får sänkta arbetsgivaravgifter, så att vi kommer att försöka på olika sätt att se till så att de små företagen får sina krav att vi har lyssnat på dem, va? Men sen kan vi också vara den där stora efterfrågan, som jag sa inledningsvis, att vi kan se till så att vården efterfrågar en mängd olika tjänster, och dessutom kan skolan göra det, och många andra områden inom offentliga sektorn också.
Alltså en fundering. Jag tror att det saknas en kraftfull FoU-satsning inom det här området, därför att det här området, liksom flera av de här där det fanns ett stort statligt monopol från början, som stod så att säga för den allmängiltiga forskning och utveckling. Det var ju egentligen så det växte fram i Sverige, Telia ihop med Ericsson och så vidare. Nu är Telia en vanlig operatör bland alla andra och tar inget ansvar utöver sin egen verksamhet. Jag tror att vi skulle behöva eventuellt skjuta till och samordna samhällets och FoU-insatser bättre inom det här området. Och då alltså ta med såna här grejer som alltså inte en enskild aktör tjänar tillräckligt mycket pengar på för att utveckla. Va? Alltså de grejerna skulle man satsa mer FoU.
Björn, du kommer in.
Ja, jag vill bara, alltså, det har sagt så mycket klokt i det här, men det handlar ju för oss om att göra, alltså åstadkomma ett bättre företagsklimat helt enkelt. Då får man ju en bättre sysselsättning och allt med sådär. Och att satsa på forskning och utveckling då, som Claes var inne på här. Men det ska vara en regelförenkling, man ska fixa kapitalförsörjningen och man ska ordna med företagsbeskattningen. Det är alltså de tre huvudområdena för att skapa ett bättre företagsklimat för innovatörer, för det är det också det handlar om. Och innovatörer är kanske inte i första hand de bästa företagarna, men de måste alltså då kopplas ihop med duktiga företag, men också ha goda förutsättningar så att det här ska fungera. Och jag menar, brist på tjänster och ett tjänsteutbud har vi ju inte, snarare tvärtom, att vi kanske går före med tjänsteutbudet innan marknaden finns riktigt. Det har väl varit ett av problemen inom 3G kanske, jag vet det. Men jag menar, det finns ju en hel del. Det finns ju ett utbyte på tjänster i alla fall, som jag upplever det.
Det finns massa händer som viftar ute, så det är jättebra. Vi tar en fråga där först. Varsågod. Får fråga, hörs frågan där nere? Ja, det hörs. Vad bra. Okej, det är till alliansen här. Vill ni införa, lovar ni införa EID? Varsågod, ingen vill ta micken nu plötsligt. Bra, Johnny.
Jo, men jag tror att vi skulle våga lova det. Det är farligt att lova för mycket, va? Men alltså, vi har i våra respektive motioner tillbaka i tiden, så har vi alla borgerliga partier pratat mycket om det här med e-identifikation, va? Och jag anser att det är en väldigt viktig fråga som vi måste ta tag i. Du sa att många vill utnyttja tjänsterna, men man vågar inte. Jag skulle vilja svara.
Nu svarar jag. Vi skickar vidare till Henrik.
Ja.
Jag skulle nog säga att om det inte löser sig på annat sätt, så ja. Men och när proppen presenterades förra gången om elektronisk identifikation, så motionerade vi om att det behövdes ett ramverk, bättre legalt ramverk. Men jag skulle vilja snabbt ta upp en fråga som bara Karin tagit upp, som hänger mycket samman med det här med att våga använda tjänster. Det är frågan om integritet.
Vänta, kan vi ta den frågan sen? Ja. Jag bara ser så att vi får svar på den här frågan först. EID. Vad säger du, Christer?
Ja, men de här hänger ihop. Det hänger ihop helt och hållet, så det går inte särskilt.
Då återkommer vi. Men Monica ville svara just på den här frågan, eller hur?
Ja, jag kan svara från vår sida då, att vi jobbar ju, alltså på Finansdepartementet så är det Sven-Erik Österberg som håller i den frågan med EID, om att vi kommer att utveckla det, och till exempel inom Skatteverket och Försäkringskassan, för att göra det smidigare framöver. Så att vi ska försöka och se till så att det blir ett sånt inom en snar framtid. Så att om Johnny och de här andra lät tveksamma, så tror jag att vi jobbar precis i samma riktning. Ja.
Du verkar inte nöjd med svaret. Ja, Johnny, ta micken.
Jag glömde säga. Alltså, för att komma fram med sådana här tjänster, så måste man ibland kanske testa lite grann och ha en mindre målgrupp. Så att i flera års tid så har i mitt parti föreslagit att just målgruppen utlandssvenskar skulle få vara lite försökskaniner på det här, när man, de ska rösta, va? Vi lyckades få igenom det här att de fick brevrösta. Det är ju en fantastisk framgång, va? Men rösta via internet har vi inte fått igenom. Men de skulle kunna börjat att fungera som försök med EID då, va? Det är i alla fall en väl avgränsad, ganska liten grupp ändå. Men det har vi fått nej på, tyvärr. Men vi vill driva vidare den frågan.
Precis som Björn vill visa något. Ja, ni viftar allihop där.
Ja, nej, jag har ju vår IT-motion, vår gemensamma alliansen med här, och här står ju en snutt om det där. Jag bara tänkte notera vad som står. Alltså, det finns ett stort behov av att fortsätta arbeta med att ge alla medborgare en ökad grad av säkerhet på internet. Och då gäller möjligheten att använda kommersiella tjänster och egentliga sådana. Vad som ovan anförs är att intensifiera arbetet med en standardiserad e-legitimation. Och detta bör ges regeringen till känna. Det är lite högt, det är lite ute. Men alltså, är ju alla här mycket måna om att det ska standardiseras. Sen är ju frågan om lagstiftning eller inte är väl det kanske som man inte tar till i första hand. Man vill ju på något sätt undvika lagstiftning. Men jag tror, även om jag förstår att du är irriterad som ska sälja de här tjänsterna, att det inte funkar. Men jag tror samtidigt att det håller på att växa fram en förståelse för det här. Va? Och då jobbar man med standardiseringen. För det är ju också en förutsättning för att systemen ska fungera. Så det finns väldigt mycket kommersiella intressen som driver på frågan.
Om vi vidgar nu diskussionen till säkerhet i stort.
Om jag passar på att svara innan du ändrar frågan, eftersom du ändrar då och då när jag får mikrofonen. Så bara utifrån det här med lagstiftning som du säger, så känner jag mig också väldigt tveksam till det. Som det Björn läste upp om att vi kräver så att säga ett intensifierat arbete, så tror jag att det går att göra utan lagstiftning. Det du efterfrågar är egentligen två saker. Det ena är ju så att säga säkerheten och möjligheten att kunna göra affärer för att du ska kunna identifieras på nätet och såna här saker. Det är en fråga. Och där går du ju frivilligt in så att säga också i en ja, kallar för kund-säljarrelation när du då ska göra de här sakerna. Och det tycker jag är inga konstigheter, utan det ska man kunna fixa. Det andra du ställde frågan om i alla fall, det var ju det med att identifiera personer som då begår olagligheter och konstigheter på internet. Det är en helt annan fråga, och den vet jag inte om man kommer åt med e-legitimation på något sätt, utan där kan du ju också så att säga via servrar i andra länder komma tillbaka in i Sverige och så vidare, sådana som inte har den regelverket och så och det är ju en särskild diskussion, och den kan vi gärna ta, men den kommer ta en lång stund. Den är oerhört väsentlig för att alla här nu som är intresserade av att använda internet som ett verktyg för framtiden också ska kunna på något sätt stävja och se till att få bort, för den hämmar utvecklingen idag.
Tack. Henrik, har du fått upp den först?
Ja, eller egentligen ska väl nämna säga att det var Karin som hade uppe den här frågan om integritet, och det är för mig ett av de stora hindren. Jag antar att jag inte är ensam här i salen om att ha hittat på användaruppgifter när jag loggat in på en tidningssajt, för att jag inte vet hur informationen kommer att användas. Och det där tycker jag kanske är de stora uppgifterna framgent, att fundera över hur slår vi vakt om den personliga integriteten. För att jag känner ju många människor, till och med i min generation, som är väldigt tveksamma att agera på nätet, därför att man vet inte hur kartläggs det här, hur spåras det. Och där vågar jag mig på att säga att utvecklingen idag går väl i lite galen riktning, inte minst med förslag om datalagring på EU-nivå och sådant. Så att gärna en e-legitimation, men glöm inte bort integriteten i det fortsatta arbetet, för den tror jag är minst lika viktig om vi ska få någon fart på det här.
Monica och sen Claes.
Jag tänkte bara kommentera att det står ju i IT-proppen också om e-legitimation, eller e-ID, det vi hanterar, och hur vi ska fortsätta med det arbetet och intensifiera det. Och jag kan notera det att den motionen som ni har lyckats ena er om nu, den handlar ju väldigt mycket om att ni tycker vår rubrik är bra, men sen vill ni allt det där andra bara lite mer som vi har skrivit om. Och det är ju bara bra, så jag tror faktiskt att vi kommer att kunna skriva ihop oss ett väldigt bra betänkande tack vare det, att ni också har synpunkter på det där. Men alltså först det stora ord om att ni har inga visioner, skriver ni om i er motion om att vår propp inte innehåller visioner, och sen i nästa andetag säger ja, det är för mycket visioner och för lite konkret handling. Så att det är lite så för er del också, antar jag.
Claes?
Ja, alltså e-legitimation för de som vill, menar jag. Det är en självklarhet. Men däremot så måste vi ju slå vakt om integriteten. Och där tycker jag den processen som pågår nu, alltså om lagring av data, den leder i helt fel riktning. Alltså helt fel riktning.
Ja, naturligtvis så måste vi göra det, ett arbete för att göra det smidigare att kunna använda de e-tjänsterna. Och det här det är ju jättebra om så många som möjligt får det. Det ska inte vara någonting som tvingas fram. Och sen är det ju, det beror på hur de här hur de utformas, om man kan skydda integriteten sen också. Det är för oss en väldigt, väldigt viktig fråga. För att nu man tar små steg, och hela tiden så ruckas lite på det här med den personliga integriteten. Och tillsammans så kan det i slutändan bli som så att det går att spåra väldigt mycket då, var man har varit inne och vad man har gjort och så vidare. Så att det är jätteviktigt med personlig integritet.
Jag vet att det är flera som vill säga något, men vi har ändå massa frågor här ute i publiken. Jag tänkte att vi skulle ta några till därifrån. Varsågod.
Ja,
Det är också en sak som kommer upp ibland när vi får spontana kommentarer till oss, att det behövs en CIO för Sverige. Det behöver någon som driver de här frågorna mycket mer aktivt. Claes, du...
Jo, alltså bara en reflektion hur detta skulle kunna göras. Alltså det är, pågår ju faktiskt överläggningar till exempel mellan stat och kommun och landsting där man diskuterar hur vissa kostnader ska fördelas. Så i varje fall teoretiskt så skulle man kunna föra in den typen av diskussioner och säga att okej, de här kostnaderna tar staten, de här tar landstingen, de här tar kommunerna, därför att den typen av diskussioner finns redan idag mellan staten, landstingsförbundet och kommunförbundet. Så att det är möjligt och det kanske borde göras.
Christer?
Ja, jag tycker det är tråkigt att du lyssnar så dåligt på den debatt vi för när det gäller IT-politik inom våra delar, så att säga, av politiken. Är det någonting vi diskuterar så är det just det här, vad man ska få ut för nytta för någonting av IT i olika delar. Sen att vi inte når dig, det är väldigt tråkigt, men vi får hitta möjligheter för det. Jag kan hålla med dig i det du säger, att man delar kanske på regeringsnivå lite för mycket de olika delarna mellan olika ministrar. Ja, vi kan tycka att det ska finnas en mer tydlig IT-minister med alla delarna samlat under sig. Det är riktigt. Sen är ju frågan om vi ska ha särskilda IT-politiker eller om vi ska ha politiker för IT-samhället. Om vi tror att IT är ett medel, så att säga, för att nå någonting, så är det ju snarare en politiker som förstår IT än IT-politiker. För då blir man, tror jag, lite smalare. Vi har ju på några gånger här, några frågor här idag diskuterat perspektivet. Är det IT som är viktigt för sysselsättningen eller är det sysselsättning som sen ska skapas genom IT? Så att man får rätt perspektiv på det hela. Det här med att fördela pengar mellan stat och kommun bland annat, som du efterfrågar, det tycker inte jag är särskilt svårt att hantera, utan det finns ju många delar man kan från staten bestämma satsningar och sen skicka med pengar. Sen kan vi ibland kritisera att man inte skickar med direkt med pengar, självklart, men visst finns möjligheterna. Och det tror jag sker ännu mer än vad företagsvärlden gör, som du nämner. Jag menar, Ericsson tänker väldigt sällan på Telia när man diskuterar sina vinster, hur Telia ska maximera sina vinster. Vi försöker åtminstone över den politiska arenan ha Telias perspektiv med kommun och stat. Sen kan vi kritisera från oppositionen att regeringen inte gör tillräckligt mycket. Men vi tänker åt båda hållen. Och det tror jag inte ni gör mellan företagen. Det är svårt att tro. Och så vill jag bara mycket kort och bara nämna. Ja, vi har lyckats få ihop en IT-motion som svar till Monica Green. Det har vi gjort. Och det gjorde vi på en mycket, mycket kortare tid än vad de lyckades få ihop en IT-proposition. Det tog mycket, mycket längre tid. Och det är så att vi vill mer. Så enkelt är det. Och därför har vi mer med.
Okej, okay, Henrik och sen Monica.
Bara kort på den punkten, så jag vill gärna varna för synsättet att se Sverige som ett företag som ska ha en vd. Kommunerna är inte dotterbolag till Sverige AB, de är konstitutionellt självständiga enheter inom Sverige. Och det är ett synsätt som vi inte bara tycker är ganska bra utan till och med vill förstärka. Och det innebär att man kan inte fördela pengar bara genom, eller kräva att kommunerna med att fördela pengar genom riksdagsbeslut. Det måste gå vägen via förhandling. För det är klart att med motsvarande synsätt skulle man kunna säga att allting skulle bli mer effektivt om staten tog över skolan, om staten tog över sjukvården. Och tillåt mig tvivla på det när jag ser hur statliga verksamheter sköts idag. Jag får väl bara säga posten, SJ och så vidare.
Monica?
Ja, till Christer då. Ja, det är ju lätt att plagiera våran propp och sen säga att ja, vi vill detta fast lite mer. Det är det som är så bra med den högeralliansen, att de är numera socialdemokrater fast lite, de tycker lite mer socialdemokrater. Ja. Men skämt åsido, visst, ni gjorde det säkert mycket snabbare än oss, och vi förhandlar väldigt, och vi tycker det är viktigt att vi förhandlar, och vi är ju tre olika partier, vi betonar det väldigt ofta, att det inte handlar om att man ska göra likadant politik att gå till val på, utan vi går till val på olika politikområden och sen förhandlar vi oss samman. Och sen så tänkte jag nämna det här med IT-minister. Och vi har en IT-minister. Vi har en väldigt bra IT-minister. Hon heter Ulrika Messing och jag är mycket nöjd med henne. Sen är det vissa andra områden. Sven-Erik Österberg har vissa områden och det finns andra politikområden som andra har ansvar för, men Ulrika Messing är en mycket bra IT-minister.
Men måste jag hänga kvar? Ulrika Messing, visst, hon är jätteduktig på IT, men de gånger jag hör den på radion, då är det orkanen dit, det är någon rod, ett vägprojekt, det är järnvägar, det är väldigt långt från IT.
Hon kan mycket, den tjejen.
Så det behövs Det behövs inte någon som på heltid engagerar sig i det
här. Nu är det inte bara hon, utan det finns ett helt departement bakom henne som jobbar med de här frågorna. Men det är klart att jag som jobbar med frågorna i trafikutskottet tycker också att vi skulle ha ännu fler som jobbar bara med IT-frågorna. Men vi ska veta det att det är ju andra områden i hela samhället som är beroende av IT, och då måste de också få vara med och säga sitt. Det är likadant med jämställdhetsfrågorna. Ibland säger vi ska ha en som bara pratar om jämställdhet, men å andra sidan så är det faktiskt så att jämställdheten går in i alla andra områden. Så det är så med många frågor.
Nu är det Karin först och sen är det Christer.
Det viktigaste är att det finns någon på regeringsnivå som samordnar de här IT-frågorna. Och sen om man kallar det för en IT-minister någonting annat spelar ingen roll. Men jag tänkte bara reagera på det här ordet om att vi skulle bli IT-politiker. Och säga bevara mig väl för att jag skulle bli en IT-politiker. Det skulle jag aldrig vilja. IT går in över allt och jag vill se hur människorna har det på alla områden. Och bara gräva ner mig och kolla på med IT, då förlorar man bredden i den här frågan.
Nu är det så att det är bara 10 minuter kvar och vi har diskuterat massa olika saker här och det vill många som in. Ni får komma in, nu är det Björn och Christer här först, men då ska det vara korta repliker på det som har sagt här. Ja, lite för slutgrejsen också, men vi skickar micken bort hit först. Nu är den här konkreta frågan om IT, behöver inte det drivas hårdare centralt ifrån?
Ja, alltså jag vill gå in på det här med säkerhetsaspekten också, jag har inte varit inne på den. Och det är väl en av de få frågor i riksdagen där Vänsterpartiet och Moderaterna går hand i hand faktiskt. Integritetsfrågorna är viktiga och vi får inte vi tar för intäkt och hitta på en massa saker, vi ska ha lagra en massa information nu inom EU och så vidare, och det här blir bara mer och mer och mer utan att man riktigt analyserar hur skulle det här kunna användas på ett fientligt sätt så att säga. Och jag tycker det här är mycket allvarliga frågor som tyvärr den yngre generationen i Sverige som inte har varit med om krig och elände inte riktigt förstår, utan man tycker det är väl häftigt att registrera så Big Brother och TV och man ska synas och man ska vara med och folk ska tränga in i ens privatliv. Jag tycker det är skrämmande och det här måste vi vara mera observanta, och vi jobbar ju aktivt på det i Bryssel i alla fall, just de frågorna. Sen om det ska vara en IT-minister eller inte, det här med att bli en specialiserad hjälpmedelspolitiker som det ändå är, för IT är ett hjälpmedel, det kan inte vara bra, va? IT är till för att lösa problem och det är problemen som sådana som man ska identifiera. Där håller jag med tidigare att jag tror inte det är bra med så specialiserade tekniska politiker, utan vi måste se i ett bredare fält.
Christer, kort.
Ja, jag är stolt över att vara IT-politiker, även om jag då också har många andra strängar på min lyra. För att svara Monica bara mycket kort, så är det så att jag kritiserar inte Messing som IT-minister. Hon har ett övergripande ansvar över många delar. Det jag kritiserar var att man då lägger över vissa IT-uppgifter på andra ministrar som då egentligen rättligen borde ligga under samma ministers område, kan jag tycka, för att det skulle förenkla styrning. Och det är just styrningen som vi från vår sida kritiserar regeringen för i vissa delar. Att man inte tillräckligt tydligt pekar med hela handen i vissa delar. Och 24-timmarsmyndigheten är ett begrepp som har funnits länge, men det har tagit väldigt mycket längre tid än det kanske borde ha gjort. Så där tror vi att om man hade lite mer dedikerad styrning från IT-ministerhåll att man skulle ha kommit längre.
Hur ska vi jobba? En viktig fråga jag vill ha svar på nu innan, när tiden börjar rinna ut. Hur ska vi jobba med IT-politiken framåt då? Vi har haft IT-kommissionen tidigare, nu har vi IT-politiska strategigruppen. Hur vill ni i alliansen? Vad händer efter valet?
Om jag har mikrofonen kan jag börja. Alltså, det jag känner, det den förra IT-kommissionen gjorde, måste jag säga, väldigt bra, det var att ta fram behov och tjänster på olika sätt och beskriva på ett bra sätt hur använder man IT i det dagliga livet och för myndigheter och för andra delar. Och det tycker jag var väldigt bra. Strategigruppen kanske är bra också, och de har ju tagit fram en underlag för en proposition, men än så länge har man inte hört lika mycket från dem, tycker jag, i detta. Och det är synd. Vi tycker att det är viktigt att beskriva vad man använder det här till på ett bra sätt och hur vi kan gå före inom offentlig sidan.
Men konkret, kommer i den här gruppen som nu ändå har jobbat några år och börjar så säkerliga komma igång sitt jobb, kommer ni riva upp den och börja om från början igen?
Det får den som då blir ansvarigt utpekad IT-minister ta ställning till.
Ingen annan på de fyra här längst och mitt tal till som vill uttala sig om det? Hur ni vill jobba med det konkret? Monica? Vad kommer hända på sig? Kommer ni fortsätta efter valet med det här?
Ja,
om ni har makten.
Vi kommer ju ha makten, så vi kommer ju att styra, se till så att men du ställde den lite vinklat här tidigare, tyckte jag, eftersom du hela tiden har sagt alliansen, vad tycker ni, vad gör ni efter valet? Och då vill jag bara tala om det, att vi går ju till val på att faktiskt vinna och styra det här landet även efter valet. Och det kommer vi göra med en IT-politisk strategigrupp som kommer fortsätta, eftersom IT-politiska strategigruppen går in i ett annat skede nu med så många olika människor som är involverade i många olika arbetsgrupper i många olika samhällsområden, som gör att IT-politiska strategigruppen får väldigt djup och bredd på hur vi ska faktiskt kunna genomföra alla de här goda tankarna och idéerna som vi faktiskt har i visionen i IT-proppen.
Ja, alltså jag tror för framtiden att skulle vi få heltids IT-politiker, så vore det en björntjänst för hela sektorn, alltså, därför att det skulle fullständigt isolera den här verksamheten och de här perspektiven. Det som behövs istället, det är att politiker som jobbar inom olika sektorer lär sig mer om IT-frågorna och IT-politiken och hur man kan utnyttja dem. Det är alltså i integrationen mellan övriga, så att säga, politiker, politikområden, det där alltså det kan hända någonting. Och där tror jag då att det staten skulle kunna göra, det är att sätta mer riktade pengar på FoU-insatser för att utveckla de här tjänsterna som alltså inte övriga operatörer och andra tar något ansvar för. Sen tror jag då att för framtiden, den enskilt viktigaste frågan för framtiden, den är integritetsfrågan. Därför att här finns väldigt starka krafter idag som helst vill se till att man vet vad vi sysslar med.
Björn.
Som sagt, vi ska inte ha IT-politiker, vi ska ha sjukvårdspolitiker som kan IT, tror jag också. Det är oerhört viktigt. Sen är det ju så att vi vill, och det är väl, vi är väl överens om i alliansen, ha ett företagsklimat och ha ett forskning- och utvecklingsklimat som sätter IT på kartan i Sverige igen. Alltså så att man jobbar med IT-frågorna ute på företagen, att det är möjligt att göra det och att vi blir världsledande igen. För det är det som behövs. Det är för utvecklingen framåt. Det är för IT framåt. Och det är de förutsättningar som vi ska ge som politiker.
Kort.
Ja, jag håller bara med det Monica och Claes sa allra senast. Alltså Monica sa att det fanns många goda tankar i IT-proppen. Vi håller med om det. Absolut. Det vi kan sakna är lite mer konkreta, handfasta saker. Och vad vi efterlyser är lite mer styrning framledes. Och det hoppas jag att vi kommer till. Och jag tror att mångt och mycket av det vi har pratat om idag är vi ändå rätt överens om i stora drag. Och det tycker jag känns rätt skönt. Och det är viktigt, som det Claes säger, att det är viktigt att man har andra kunskaper. Och IT, så att säga, är en del av den kunskapsdel som man skaffar sig på olika sätt. Och eftersom tiden tar slut så hoppas jag, ni har ju våra mejladresser.
Vi kommer gå en runda till. John Lesbyn kort.
Ja, jag skulle vilja precis som balansera det hela lite och säga att vi pratar väldigt mycket hur vi ska komma framåt och så vidare, men vi måste också se till, vi som är förtroendevalda, att vi får medborgarna med oss. Och det är många människor idag som tycker det här är jobbigt med internet. Man läser i kvällstidningarna, man råkar ut för det som någon nämnde här, barnpornografi på nätet, man läser om bedrägeri och sånt, va. Vi måste föra en dialog, diskutera de här frågorna och se till att ta problemen på allvar, så att vi kan också komma någonstans framåt och inte trycka på människor det här positiva som det ändå till största delen är med IT-utvecklingen. Och den debatten tycker jag vi har lite för lite. Alltså det blir vi och dem, va? Det, vi pratar om till exempel om elöverkänslighet. Vi får mycket mejl från människor, eller brev och telefonsamtal från människor som har de här problemen, va? Och de känner sig ofta negligerade, va? Det var bara ett exempel. Och man måste ta den på allvar. Vi måste ha den här debatten, värderingar i IT-politiken också.
Jag tar micken nu, för att sista 2 minuterna ska vi ägna åt en sak. Vi får ställa frågor efter sen. Vi kommer gå bordet runt här nu. Så får ni jättekort ta upp den viktigaste frågan. Nu har vi pratat här i 1,5 timme och vi har sagt massa vettiga saker. Men jag vill att ni lyfter fram en sak som ni definitivt ska driva för att genomföra. Konkret, så konkret som möjligt. Att det blir bättre för alla, att internet sprids och digitala klyftorna minskar och så vidare. Det är jättebra. Men jag vill gärna reda på konkreta saker ni lovar att driva hårt om ni får chansen efter valet nästa år. Fundera i några sekunder. Jag kommer att gå bordet runt. En sak ni ska lyfta fram, alla här i panelen, som ni själva kommer driva hårt om ni får möjlighet efter valet. Det vill jag höra. Är det en kort fråga du har, eller?
Ja eller nej. För 20 år sedan kom personvapen. För 10 år sedan kom internet. De har inneburit rätt stora förändringar av vårt samhälle. Tror ni att det kommer att gå långsammare de närmaste 20 åren? Ja eller nej?
Nej. Nej, säger de allihop.
Då är jag överraskad. Det låter som en tur att komma igen. Vi behöver inte göra om vår statsapparat. Vi behöver inte göra någonting åt kommunerna självstyr i en värld som förändras med en sån enorm. Nu tar det om lugnt.
Det kan ni fundera lite på. Den frågan hinner vi inte med på de sista minuterna. Istället går vi bordet runt här nu. Nu vill jag ha reda på en sak konkret som ni kommer driva. Att, inte två saker, en sak. Det börjar härifrån, från andra hållet. En sak som ni kommer driva konkret om ni får möjlighet nu. Varsågoda.
Informationssamhället ska vara till för alla. Och därför så vill jag att var helst man än bor i Sverige, vare sig man bor uppe i Korpelombolo eller Årgäng eller var man än bor, så ska man ha tillgång till IT-tekniken och den ska vara så lätt så att man kan använda den. Så att, och har vi idag pratat så att en 55-årig undersköterska har förstått vad vi pratar om, då har vi lyckats.
Tack. Claes?
Med tanke på teknikutvecklingen och det vi ser framför oss, och då pratar vi om framtida samhälle och allting, alltså, så vill jag nominera integritetsfrågan, därför att det är den enskilt viktigaste frågan för att slå vakt om vårt demokratiska samhälle framåt.
Tack, Monica.
Politik för IT-samhället. Om vi bara fick lyfta fram igen, då lyfter jag fram vården, att vi ska jobba för att se till så att vi skapar den efterfrågan i offentliga sektorn som gör att många privata företag får jobb, både när det gäller att hantera de här, leverera de både varor och tjänster, och det kan vara i hemsjukvården men det kan också vara på sjukhusen.
Tack, Johnny.
Med risk för att motsäga mig själv så skulle jag vilja ha en IT-general som under ett antal år får se till nu att det blir fart på de här frågorna. 24 timmars myndigheten, samordning mellan myndigheter, lagstiftning om e-identifikation och så vidare. Och även ta upp den här baksidan som jag pratat om. Och det här är något som jag har motionerat om i ett antal år nu. Tillsätt en IT-general under en kanske 4-5 års tid.
Tack. Henrik?
Ja, tack. Efter en hård konflikt med infrastrukturen så blir vinnaren integritet. Det vill säga att införa en heltäckande integritetslag som sätter stopp för inte bara företags utan även myndigheter och europeiska ambitioner och kartlägga sina medborgare.
Tack. Christer?
Ja, så om vi ska lyckas med det här med att få internet och andra saker att fungera framledes, så är det hoten mot dem som är de viktigaste att jobba mot. Och det kan vara spam, virus, ni vet allt det här med kapningar och fakturer och konstigheter. Allting som gör internet osäkert att använda, det är det största hotet mot dess framtid.
Tack. Björn?
Ja, vi har ju fyra politiker från alliansen här, och då tar jag den fjärde frågan, så att säga. Jag instämmer med mycket vad alliansen har sagt. Men forskning och utveckling, satsa på det och sätt IT på kartan i Sverige igen och se till att vi blir den främsta nationen.
Okej, tack så mycket. Tack till er i panelen och tack till er här.